Precis som Benjamin sa, få vara med och fira gudstjänst. Vi har valt att använda det ordet för vi tycker att det är berättigat att använda det ordet att fira gudstjänst. När vi kommer hit så är det fest, därför att vi har all orsak att fira. Jag hoppas att du får känna det också den här stunden. Man kan ju tänka sig så i den här världen som när vi tittar omkring oss, så finns det inte så mycket att fira, kan man säga. Och du kanske tänker så här, när vi har sagt över det här året att det här är möjligheternas år, så kan du fundera så, när vi säger möjligheternas år, hur kan man säga att det är möjligheternas år i en tid där så många människor står inför så många omöjligheter, så många till och med fysiska vågor. Vi hörde om den olycka som har hänt nu på nytt på Medelhavet och hur människors liv går till spill och så många omöjligheter som vi står framför. Hur kan vi då säga att 2016 ska vara ett år av möjligheter? Vi ska lite grann se på det den här söndagen. Det är så härligt med Mika och Yrjölä som är på väg hit. Jag sa att han skulle hälsa till oss på finska och jag valde att inte texta det. För framtiden kommer det att se ut så här. Att ibland så talas det svenska. Ibland så talas det finska. Yeah. Ibland så talas det engelska. Och ibland så talas det arabiska. Yes. Vi lever i en multikulturell värld. Om du inte tycker om den, så gå på en anpassningskurs. För den är här för att stanna. Den kommer aldrig att gå tillbaka till någon sorts monokulturagralt samhälle som vi har lämnat. Utan vi lever i en mångkulturell värld. Samtidigt som vi gör det så märker man hur man också får ta del av så mycket lidande på grund av den värld som vi lever i, med hela informationssamhället och så här. Och jag sitter tillsammans med mina arabiska vänner och får lyssna lite grann till dem. Och ju mera vänner man blir med våra asylsökande vänner, så får man också vänner i Irak. Jag talade med en här precis innan möte, en Mohammed. Och han är engelska lärare han var engelska lärare i Mosul. När IS kom så fick han flytta upp till Kurdistan. Och hans problem, en av hans problem var, han var engelska lärare och det är problem för IS tydligen, man ska inte lära sig engelska. Men en av hans stora problem var att han hade slips. Och det var förbjudet. Så att det är inte svårt att komma på kant med dessa extremistiska rörelser. Och det här förorsakar så otroligt mycket lidande. Så hur kan vi då säga att 2016 ska vara möjligheternas år? Är det någon form av verklighetsflykt? Nej, vi ska ta reda på lite grann orsaken till det. En av orsakerna till att vi kan säga att det är möjligheternas år är att vi har den här. Jag hoppas att det här är kär för dig. Jag hoppas att det här är någonting som du inte bara köper i bokshoppen nu efter gudstjänsten. 2015-versionen av Svenska Folkbibeln. Lite reklam. Så får du läsa. Men utan att du också använder dig av den. För det här är Guds ord och det här är stabilt. När allting annat skakas, så skakas inte. Och vi ska läsa ett stycke i början av gudstjänsten här nu i Kolosserbrevets första kapitel. Paulus skriver till församlingen Kolosse. Och vi ska läsa tillsammans. Så jag tycker så här, av respekt för Guds ord så stiger vi upp. Varsågod. Så läser vi tillsammans. Från den tredje versen. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som väntar er i himlen. Det här hoppet har ni redan hört om i sanningens ord i evangeliet, som har nått fram till er, liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er. Från den dagen ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Det har ni fått lära er av Epafras, vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dagen vi har hört det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli uppfyllda av all kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i all slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt och härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Och så kommer det. Han har frälst oss. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är ni friköpta och har förlåtelse för era synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. För i honom ska allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt, tron, första och herradömer, härskare och makta. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Amen. Varsågod och sitt. Det här är ett så fantastiskt ord från Paulus. Och det berör det som jag kommer att tala om under några söndagar här under våren, nämligen frälsning. Frälsning och pånytt födelse. När Paulus talar om det här, och vi kommer tillbaka till lite senare, när Paulus talar om det här så darrar han inte på ribban. Han säger inte att jag hoppar. Eller om ni anstränger er riktigt bra, eller om ni gör ert bästa eller någonting sånt. Han konstaterar, han har frälst oss. Han har räddat, och vi ska tala lite grann också om vad det ordet betyder. Men vi ska tala om frälsning och pånyttfödelse. I den här församlingen så talar vi ganska mycket om att komma till Jesus och att leva med Jesus. Det är en process där ingen av oss är färdiga, ingen av oss har så att säga nått målet, annat än de som har dött här i församlingen. Det var som min föregångare sa då de frågade, ska vi stryka de som har dött ur medlemsmatriken? Så sa han, nej, det är ju våra säkraste medlemmar. Och det finns de som har nått målet, men för oss som är här så är det ju en process. För oss som är här så är det en resa som ibland tenderar att likna lite prästens lilla kråka. Det går fram, det går hit och dit, och det går från det ena diket ibland till andra diket. Det är inte riktigt stabilt alla gånger, men det är en resa som förhoppningsvis och som leder oss nog närmare förståelsen av vem Gud är. Så det tror vi på. Jag har många vänner som kommer hit till kyrkan också som säger åt mig att jag vet inte om jag tror på Gud. Jag vet inte om jag har avgjort mig, om jag tar ställning för Jesus. Och kan man också fråga mig då, är det okej att vi går här? Och jag säger, det är helt okej att ni går här. Därför att det är helt okej att komma och se, komma och lära känna, komma och förstå. Och sen, om man tycker att det här är någonting bra, göra ett övervägt beslut. Det tror vi på. Okej? Men på samma gång som det är en process, på samma gång som vi är på en resa och på en vandring, det är väldigt populära ord, det är bara att lägga på Sveriges TV, så är allting en process och allting en resa. Men vi tror att det är sant. Men på samma gång som det är det, så tror vi också att varje människa står nu och då, eller en gång åtminstone i sitt liv, ställs inför den här frågan: vad gör jag med Jesus? Hur ställer jag mig till honom? Både före den frågan och kanske det avgörandet, och efter den frågan, så är det en resa. Det är en process. Men vi tror på att människor ställs framför Jesus. Precis som när han gick här på jorden, så ställde han sig framför dem. För olika människor, som följ mig. Och då står man inför ett val, inför ett beslut att göra. Man växer inte bara in i Guds rike, utan det finns någonting annat som sker. Det är det vi ska tala om. Därför ska vi tala om pånyttfödelse. Man föds in i Guds rike. Det finns ett ögonblick i en människas liv, och det tror jag, i varje människas liv, det är Guds vilja. Det finns ett ögonblick i varje människas liv när man återkopplar till det man var tänkt att vara, nämligen att tillhöra Guds rike, att vara en del av den berättelse, av den historia som han skriver. Och det kallar Bibeln att bli frälst eller att bli född på nytt. För en del kan det vara sprakande, och det man ser stjärnor, tänker sig. För en del kan det vara helt odramatiskt. För en del, som för mig, så kan jag inte ens sätta datum på det. Det kan jag inte göra. Men jag vet att jag har tagit ställning för Jesus. Det finns ju, nu står jag här och talar för er, som ni märker. Men det finns så mycket visa människor i den här församlingen. Det finns så många predikanter. Och Vi har faktiskt 8 predikanter idag. Men de ska inte komma här in person, men de kommer att se dem på duken. Jag har sprungit runt med min kamera igen och ställt några frågor. Jag förvånas för, och jag måste säga, när jag satt och mixade den här filmen så ville det nästan rinna tårar för mig när jag får lyssna till de vittnesbörd som ni har här i den här församlingen, som ni har om vad det är för er att bli född på nytt och att bli frälst. Ska vi lyssna? Det gör vi så. Varsågod.
Jag blev frälst när jag inte såg något annat hopp i någonting som jag hade försökt med tidigare. Och det var en chansning att det finns någonting som kunde rädda mig ur den situationen där jag befann mig. För mig handlar på nyttfödelsen om att jag sätter mitt hopp till någonting större än mig själv. Att någon annan bär mig. Att det handlar inte om att jag går utan någon leder mig. Det handlar inte om att jag måste stå på mina fötter utan att någon bär mig.
Jag blev frälst när jag själv förstod att jag inte kommer att klara mig i min egen regi. Och det ledde till att jag blev frälst. Och det betyder för mig att när jag vågar ge bort hela mitt liv i Guds händer, då gav han tillbaks åt mig mitt genuina jag. Så jag fick tillgång till mitt genuina Anna. Jag är född på nytt. Och det betyder för mig att jag märker att i många situationer så är jag mycket fiffigare än vad jag är egentligen. Då förstår jag att någon är där och ger mig goda råd. Det har hjälpt mig i massor med situationer och jag blir lika lycklig och fnittrig när jag märker att så här klok är jag, Anna, i mig själv inte. Men tillsammans med Jesus blir vi ett team. Och då viskar han någonting åt mig som jag kan säga, som kan vara bra för någon annan.
Jag blev frälst för några år sedan i Sundom när jag satt och lyssnade på en debatt, kan man säga, mellan en kristen och en icke-kristen. Och han sa att han förklarade att hans tro är så stark att han skulle välja att hellre dö än att, vad heter det, sluta tro på Gud. Och det där blev jag väldigt berörd av, och han frågade samma kväll om jag ville bli frälst, och jag tackade ja till det. Jag fattade inte riktigt vad jag gick med på, men det är det bästa jag gjort i mitt liv, vad jag ångrar inte. Att vara född på nytt betyder för mig att varenda gång det skiter sig i min kraft och när jag inte lyckas själv, så får jag omvända mig och komma till Gud och alltid få förlåtelse.
Jag har alltid blivit frälst för att jag kom fram till i något skede av mitt liv att jag klarar inte hela livet helt själv liksom, och behöver någon som går med mig, och då skiter sig, så har jag alltid någon till ut tillbaks mot. Att vara på nytt född för mig betyder att jag har fått ett nytt liv i Gud, och att jag har liksom fått en ny chans. Att vi är syndiga människor, vi syndar, och man syndar hela tiden. Och att man har någonting som man får luta sig tillbaka mot och få gå till om man har problem. Och bara veta att man är förlåten.
Pappa tvingar mig. Nej, men jag kom låsa röst i en punkt i livet när delvis min pappa frågade mig, men samtidigt som jag hade sett skillnaden i det liv som andra levde och det liv som vi och vår familj levde, och det blev nog ett naturligt steg att jag ville leva det liv som mina föräldrar hade gett exempel på, och den skillnaden så blev så verklig för mig på något sätt då jag växte upp lite, blev lite äldre. att få bli fri, på något sätt släppa taget själv, eller i alla fall möjligheten att veta att man kan släppa taget och låta Gud styra ens liv och verkligen bli frisatt till att bli den person som man är tänkt att vara från början, inte att bli någon annan utan att bli den man verkligen är tänkt att vara och slippa några delar av sitt gamla jag som man egentligen inte skulle vilja ha där.
Ja, därför att jag hade inte hört något talas om Jesus förrän började skolan. Då hade jag en troende lärarinna. Hon sa att ni ska tänka på Jesus, sa hon ofta. Så det satt jag i hela skoltiden, så hade det i mitt sinne.
Mm.
Och när jag blev äldre så tänkte jag, vad ska jag satsa mitt liv på? Ska jag vandra, kan jag nog gå så här bara och inte ha något skit? Och så mötte jag Karis baptistförsamling, hade möten i Fiskars tältmöten, och där gick jag varenda kväll. Och mer växte den där insikten, men det är det här som jag letar efter. Det här måste jag få tag i. Men jag var för blyg för att gå fram. Jag bara väntade att någon skulle fråga någonting, och så frågade Holger Nystedt, hör du, ska inte bli frälst? Så jo, det här har jag längtat efter i många år, sa jag. Klart jag vill bli. Och så, den vägen. Ja, det skulle vara ganska tomt, innehållslöst, att inte vara född på nytt. Att bara leva för dagen och leva och veta att när det är slut så är det slut. Men när man vet att det finns en fortsättning. Det är viktigt, det är ju det viktigaste i livet, helt enkelt, att vara frälst.
Precis.
Jag växte upp i Sion. Och jag är nog väldigt tacksam för det idag. Kanske mer och mer blir jag tacksam för det. För att där fick jag kunskap om Jesus. Jag lärde känna Bibelns berättelser. Det gör ju att man har ett förspänt för att veta, att känna till. Sen såg jag exempel i mina föräldrar. Men kanske främst när jag var barn så såg jag det i mormor och morfar, farmor och farfar. Hur Jesus hade påverkat dem. Och hur någonting hade förvandlat deras liv. Och de var beredda att ge allt för honom faktiskt. Men när jag var 14 så kände jag att jag behövde också göra mitt eget val. Att inte bara gå in och ut i kyrkan, utan jag behövde göra upp med Gud. Hur ville jag fortsätta att leva mig till? Och så bestämde jag mig för att jag, genom dopet vill jag offentligt bekänna att nu är jag frälst, nu vill jag följa Jesus. Nu har jag gjort upp med Gud, så att säga. Jag vill följa honom också. Alltså när jag hör ordet född på nytt så blir jag riktigt glad. Jag tycker det är universums smartaste plan. Mänskligheten förstördes, människan vände sig bort från Gud. Och hans plan är att göra någonting fantastiskt genom att själv komma in i varenda människa som tror. Så genom att vi sätter tro till vad Jesus har gjort för oss så föds vi på nytt. Och vi vill faktiskt en ny skapelse. Gud flyttar in på vår insida. Och jag får en vilja, och jag vill lyda honom, följa honom, älska honom, visa hans värderingar, visa hans liv till andra människor. Och det tycker jag är oerhört fascinerande. På nytt födelse är mer än bara en tanke, det är någonting som faktiskt sker på insidan, och det tycker jag är oerhört spännande.
Just det, jag tänkte det är lika bra att du får lyssna på några andra än bara på mig och få höra de här vittnesbörden om människor som har hittat Jesus och som har ställts inför det här valet. Jag funderade här igår faktiskt om hur är det med den kristna tron? Är det något positivt eller negativt? Jag sprang med min goda vän Klaus här på gymmet. Det är den mannen som är betydligt bättre tränad än vad jag själv är. Men vi börjar diskutera lite grann om det här. Om den kristna tron, är det mycket så här jag, arma, stackars, syndig människa, jag kan ingenting, jag vet ingenting, jag vill inte. Eller är det något positivt, något livsbejakande, något som fungerar? Vi talar mycket om positive thinking och sådana här saker. Var finns den kristna tron? Och jag skulle säga så här att den kristna tron är otroligt positiv därför att den är hållbar i längden. Ni vet, ibland kan man bygga upp sitt liv, man kan bygga upp det på kickar, man kan bygga upp det på saker och ting som man önskar hålla, men saker och ting håller inte i längden. Men den kristna tron är otroligt positiv därför att den håller i längden. Den är positiv därför att man har löst problemet. Du kan vara glad ibland därför att du skyfflar undan problemet, eller hur? Du kan vara glad ibland därför att du ignorerar problemet, men det du sopar under mattan har tendens att komma fram, eller hur? Det du gömmer undan, du vet, och du får besök då folk kommer hem till dig och du skuttar in allting i skrubben och ber till Gud att skrubbdörren ska hållas så att den ska falla ut och så vidare. Allt det där som man gömmer kommer ut. Men den kristna tron är inte en verklighetsflykt, men den är extremt positiv. Det som Marina sa, den är positiv därför att den har löst problemet. Den nya födelsen löser problemet. Att bli frälst löser problemet. Problemet med stort P. Den löser inte alla problem i våra liv. Hur många är frälsta här och har haft ett problem sedan dess? Räck upp en hand. Jag kan räcka upp två. Man har flera. Eller hur? Det är inte, men den löser problemet med det stora P. Eller som Anna sa i sin intervju. Jag har fått tillbaka mig själv. Jag har landat, jag har kommit hem. Du kan använda vilka ord du vill. Men alla de här orden beskriver vad det betyder att bli född på nytt, att bli frälst. Varför är frälsningen nödvändig? Jo, Lukas, det 19 kapitlet, säger så här. Eller det är Jesus som säger så här. Han kallar sig själv Människosonen. Jesus säger så här i Lukas 19 och 10. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Med andra ord så anser Bibeln, och så anser Jesus här, att du och jag är förlorade. Bibeln anser att vi har missat målet. Vi är urkopplade ur den stora bilden. Vi är vilsna, vi är som får utan herde. Vi är ute i kylan. Ja, du kan använda vilka ord du vill. Så handlar det på något sätt om att det är någonting som inte är rätt. Va? Och hur mycket man än försöker, hur mycket man än juxar och hur mycket pengar man har eller hur lite pengar man har och så vidare, så ingenting verkar att lösa det grundläggande problemet. Jag hittar minst lika mycket olyckliga rika som jag hittar olyckliga fattiga. Eller hur? Därför att det finns på en djupare nivå. Därför har Människosonen kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. För du kan ju ställa den här frågan, kan inte människor göra gott utan Gud? Det är klart att människor kan göra gott utan Gud. Eller hur? Det görs en massa goda saker, speciellt också i den tiden vi nu lever i. Vi har ju bara de negativa sakerna, men det görs en massa goda saker av människor som lägger ner sina liv och människor som vill hjälpa andra och så vidare. Människan kan göra jättemycket goda saker, absolut. Men det räcker inte i den stora bilden. Det räcker inte för att på något sätt komma hem dit där det var tänkt att vi ska vara. Vi ska läsa det andra bibelstället för den här dagen. Och det här bibelstället ska vi kunna umgås med nu några veckor framåt. Ta gärna med din bibel nästa gång eller läs det här stället du kommer hem. Jag har inte allting på skärmen, jag har bara ett ord på skärmen här. Det här är Johannes, det tredje kapitlet. Ni vet, Johannes är en liten urboll. Man vet inte alls var man är i kronologin där man läser Johannes. Det är för hit och dit och han talar om kärlek och han är lyrisk och så vidare. Men Matteus, Markus, Lukas och Johannes, det är ju Jesus gick hit och han gick dit och så gjorde vi det här och så vidare. Och det är ganska jämnt distribuerat ut över Jesu liv. När Johannes kommer i Johannes 3 så har Jesus verkat över halva sin kallelse. Men Johannes, det tredje kapitlet, så står det om Jesus blev lite berömd. Och människor blev glada, människor blev helade, människor blev befriade och människor upplevde att Guds rike kom nära. Sen var det också som det alltid är, sen var det någon som blev arga. Det är oftast så. Och mycket fariséer och skriftlärare blev arga. Och så står det med den här farisén som heter Nikodemus. Från det tredje kapitlet, den första versen, så står det så här. Bland fariséerna fanns en man som heter Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. För ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Wow, tänk om någon skulle komma till dig och säga det. Ja? Ska känna sig lite smickrad. Ska tänka, jag betyder nog någonting. Den här killen är det viktigt att få på sin hejaklack. Så man får lite goda marknadsföringsuttalanden. Men Jesus är nästan ohövlig. Han ignorerar fullständigt därför. Du vet, farisén var ute efter att du måste nog vara, Gud, du måste nog vara en god karl därför att du gör det här och det här och det här. Har du någon gång träffat någon människa och ni har inlett ett samtal? Oftast kommer man till första eller andra meningen och så frågar man, vad gör du? Vad arbetar du med? Därför att det är så mycket om vår identitet, och det här är också det som strular till oss i vår kristna tro. Därför att det är så mycket i vår identitet som ligger fast i vem vi är, vad vi presterar, vad vi förmår, vilken utbildning vi har, hur rika vi är och så vidare och så vidare och så vidare. Så mycket ligger fast i vår identitet, ligger så mycket fast i det. Men Jesus, han ignorerade det fullständigt. Och så säger han bara så här. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus tycker att det där var mystiskt. Och han börjar fundera lite grafiskt här. Så här, hur kan en människa bli född på nytt när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Och han förstod inte det här, stackars Nikodemus. Och Jesus säger lite längre att du är Israels lärare och fattar inte det här. Men Jesus talar om pånyttfödelsen. Han talar om att bli född på nytt. Det är klart det är en bild. Men om du hör på ordet född på nytt, så kan ju det på något sätt spegla alltså att man har en naturlig födelse och så blir man född på nytt. Men det kan också spegla det att du föds på nytt tillbaka till det som du var tänkt att vara. Eller hur? Du föds tillbaka, du blir född på nytt. Någonting gick sönder, någonting gick fel, någonting förlorades. Men du kan bli född på nytt. Du kan komma tillbaka till den ursprungstanke som Gud hade med ditt liv. Och Jesus blir, det är Johannes som beskriver det här, så det krävs lite tolkning här. Sen, jag säger det i sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött. Och det som är fött av ande, det är ande. Vad betyder det där? Va? Kött och ande och malet kött. Vad är det där för någonting? Det som blir fött av kött, säger Jesus. Vad är kött? Jo, det är någonting som finns här nere. Eller hur? Hos oss, vi är kött och blod, säger vi ibland. Va? Och han säger, det som handlar om det här som är här nere, det fungerar på det här, det fungerar på våra villkor, eller hur? Det är så, om jag slår dig, då får du ont. Och så, om du inte är gudfruktig, så slår du tillbaka. Va? Och så är det som är fött här nere, det är här nere. Och det kan vara bra saker, det kan vara bra kött, inre filé till exempel. Det är inte bara malet svinmalet kött, utan det kan också vara inre filé. Det kan vara bra saker, men det är här nerifrån. Och ingenting av det som finns här nere kan föra mig tillbaka till det som Gud har tänkt. Hänger du med? Så även man kan ju tänka sig, om jag gör dåliga saker, då kommer jag längre bort från Gud. Men om jag gör bra saker, då kommer jag säkert närmare Gud. Men allt är kött. Hänger du med? Allt kommer härifrån. Och det här är alla religioners problem. Vi har diskuterat under de här dagarna på Asylcafé, vi diskuterar islam och vi diskuterar kristendom. Och man kan tänka, men alla religioner har samma problem. Därför att alla religioner handlar om du gör det här, om du gör de här sju pelarna, eller om du gör det här i den kristna världen och så vidare, så då är nog Gud nöjd med det. Men allt är kött. Det funkar inte, Nikodemus. Du kan försöka hur mycket du vill, du kan bli blå i ansiktet. Det kommer inte att lösa problemet. Därför att det är här nerifrån. Och så hög som himlen är mellan jorden, så hög är Guds tankar jämfört med våra tankar. Så hur ska jag göra för att klättra upp? Jo, vi talade om stegen i fjol. Du får nog ha en hög stege. Det räcker inte med någon sån A-steg eller någonting sånt. Utan du får nog klättra. Du kommer aldrig dra dit upp. Därför att det som är fött av kött är kött. Men det som är fött av ande, eller det som är fött av Gud, det är av Gud. Därför säger jag åt dig, Nikodemus, du behöver bli född på nytt. Du behöver födas på nytt in i Guds rike. Man kan väl säga så, utan att våldföra sig för mycket på Bibeln, att människan föddes in i Guds rike. Eller hur? Det rike som Gud hade skapat, det som han hade förberett för människorna, det som allt var klart, allt var perfekt, allt var fullkomligt. Men vi tappar härligheten, står det. Vi tappar den här härligheten. Och genom gamla testamentet så ser vi hur Gud upprättar förbund efter förbund. Och Guds del funkar bra, våran del funkar Måste titta bättre ord än de på videorna här nu. Dåligare. Va? Gud är trofast, vi var trolösa. Va? Så länge han räddar oss ur Egypten är vi jätteglada. 40 dagar senare så bygger vi guldkalven. Eller hur? Därför att vi är här nerifrån. Eller hur? Det funkar. Det funkar helt enkelt. Gamla testamentet är full av det här. Sen kommer Jesus. Och vi kommer att gå in på det här lite senare. Men han kommer och gör det för oss. Nu säger han, om du tar emot det här så kan du bli född på nytt. Du kan komma tillbaka. Det är en av de vackraste, på något sätt, beskrivningen av frälsningen för mig. Det är de människor som säger, nu har jag kommit hem. Ja? Det är vackert och det är också väldigt, väldigt, väldigt sant. Därför att hela mänskligheten är borta från Gud. Borta från Fadern. Och frälsningen betyder genom Jesus Kristus, jag kommer hem och jag får komma hem. En del människor så berättar ofta under väldigt stor smärta om hur man blir utkastad hemifrån. Man får inte komma hem, man kanske vill komma hem, men man får inte komma hem därför att dörren är stängd. På grund av våran synd så var dörren stängd för oss till gemenskap med Gud. Och hur mycket vi försöker så gick det inte. Men genom Jesus Kristus, när vi blir födda på nytt, så föds vi tillbaka in och vi kommer hem. Vilsenheten är slut. Kan du känna dig vilsen efteråt? Absolut. Men grunden till vilsenheten har försvunnit därför att du har fått komma hem. Här om finns det mycket att tala om. Jesus lägger ut texten då med Nikodemus, och till sist så blir han förtvivlad i vers 9 och säger, hur kan det här gå till? Det är hans konklusion. Och det är då Jesus säger, du är Israels lärare men förstår inte det här. Och sen när han lägger ut texten så kan det hända att du inte blir lite, alltid riktigt blir mera på klart vad han menar. Men då är det bra att du kommer hit så lägger vi ut texten tillsammans och funderar. För Jesus säger så här då, på frågan hur kan det här gå till? Så säger Jesus i vers 13. Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Men det betyder att ingen av oss har stigit upp till himlen. Ingen av oss har lyckats. Ingen av oss har tagit oss dit så vi kan säga, här är vägen, kom hit så hjälper jag upp dig. Och så står det, och som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, alltså på korset, för att var och en som tror på honom ska få evigt liv. Här kommer vi kommer nu till de bekanta texterna. Någon av er kanske någon gång läst Johannes 3:16. Hör du det? Mm. Men det är bra att läsa lite kontext innan. Jesus talar om den nya födelsen. Han talar om att bli född på nytt. Han säger att han måste bli upphöjd. Han måste ha straffet så att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och så kommer det. Så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son i världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Alltså inte genom vad du själv åstadkommer, inte genom vad du själv presterar, utan på grund av det han har gjort. Så kan du bli född på nytt. Varenda en av oss kan bli född på nytt. Skulle det handla om någonting som vi ska göra så beror det på om du kan göra det som krävs. Eller hur? Men om det inte handlar om vad vi ska göra utan om vad han har gjort, så finns det här tillgängligt för varenda en av oss. Var och en som tror på honom ska bli frälst. Han har inte sänt sin son för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Lyssna här, det blir så intressant. Vi ska kunna ägna veckor åt det här. Så säger han i vers 18, den som tror på honom blir inte dömd. Okej? Men sen säger han, men den som inte tror är redan dömd. Okej? Den som inte tror är redan dömd, för vi är alla utanför. Därför kan man säga att vi är redan dömda, eller vi är inte födda på nytt, vi är döda. Om man inte är född på nytt så blir man ju kvar i sin ställning som man hade utan möjlighet till gemenskap med Gud. Så det är inte så att Gud kommer nog att döma dig och så här, vet, fingrar och så blir du en blöt fläck på marken och så vidare. Den som inte tror är redan dömd. Utan honom är du redan dömd. Du kan inte bli mer dömd. Eller hur? Och fortsätter du i det tillståndet in i evigheten, så fortsätter du naturligtvis in i en evighet utan gemenskap med honom. Så det är klart att det är allvarligt på det sättet. Men det är inte på något sätt att Gud kommer att ge dig stryk eller ha dig någon sorts tortyrkammare eller någonting annat grejs. Utan du kommer bara att fortsätta i det tillstånd du är utan honom. För den som inte tror på honom, han är redan dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Och det här är domaren. Ljuset har kommit i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det här händer ju när du kommer till Jesus, att dina gärningar kanske avslöjas. Men när du kommer till honom får du en möjlighet att bli född på nytt. Innan vi slutar här idag, jag har 10 minuter på mig ungefär, så ska jag ta med dig på 3 punkter. Och det handlar om frälsningen. Och hoppas inte du stämplar mig som heretiker. Åtminstone gör inte det, åtminstone för att du har hört alla punkter. Okay. Därför att frälsningen som Paulus lägger fram den handlar om det är 3 olika frälsningar. Kan man säga. Okay? Den första har vi redan läst. Kolosserbrevet 1:13. Han har frälst oss. Va? Han har alltså förfluten tid. Jag är inte bra, det grammatiken är inte min starka sida. Men jag vet att det här handlar om förfluten tid. Han har frälst oss. Vi har en tro som inte säger att om du gör det här eller om snart kommer det. Det är det hela världen jagar efter. Om du gör det här så blir det bra. Eller nästa steg blir lite smalare, blir lite starkare, blir lite bättre, blir lite det ena och det andra. Så ska du nog bli lycklig. Nej, kristen tro handlar om att han har redan. Okej? Okay? Vi har en tro som, och vi talade om det mycket i fjol på hösten. Vi har en tro som heter, det är fullbordat. Eller hur? Det är fullbordat. Allt som ska göras är redan gjort. Så på det sättet kan jag säga att alla är frälsta. Jag måste nog försynna mig till 2 punkten här. Va? Alla är frälsta. När Jesus dör på korset så dör han inte bara för Mr. Nice Guy. Eller hur? Han dör inte för dem som sköter sig. Han dör inte för dem som har alla koppar i skåpet. Han dör för syndare. För syndare var det enda som fanns. Eller hur? Och han dör för alla syndare. Han dör för varenda en. Både den som sköter sig och den som inte sköter. Han har frälst oss. Han har. 2 viktiga ord. Inte vi och bli. Utan han har. Det är inte vi som ska frälsa oss genom någonting vi gör. Utan han har redan frälst oss. Okay? Skulden är redan betald. Den är utplånad för de synder som hade varit. För de synder som är. För de synder som kommer. Det är redan försonat. När han säger det är fullbordat. Om vi ska försöka frälsa oss i vår egen kraft, så leder det leder inte till någonting annat än ångest, modlöshet och fruktan. Det leder, jag talar med några också av mina vänner från Irak om frälsningsvisshet. Hur kan vi veta att vi är frälst? Va? Ni vet, det här skrämde man med folk lite förr i tiden. Tänk om Jesus kommer imorgon, är du redo då? Och så bara man säger, jag var arg på mamma. Och sådär. Och nej, nu måste jag nog göra någonting åt det här. Fruktan griper tag i oss. Men vet du vad? Du kan veta att du är frälst därför att han har frälst dig. Frälsningsverket beror på honom. Och jag vet att vi kommer att få dunka in det här några gånger i våra skallar. Därför att vi lever i en så prestationsinriktad värld. Men det här är sant. Han har frälst oss. It's a done deal. Det är klart, det är färdigt. I andra andetagen när Paulus säger han har frälst oss, så säger han också att han frälsar oss. Så hör det nu då. Är vi frälsta eller frälsar han oss? Ja, svaret är ja. Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangelium. För det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först juden, men också greken. Okay? Med andra ord, och det du hörde i de här vittnesbörden, så kommer det till en punkt då det som Jesus redan har gjort för mig blir en verklighet för mig. När jag, som det står, när jag tror, när jag tar emot det han har gjort för mig i tro, så blir det en verklighet för mig, och jag blir, som man säger att Nikodemus, jag blir född på nytt. Så det som Jesus har gjort för alla människor blir giltigt för mig genom att jag tar emot det i tro. Han frälser mig. Eller som Paulus säger i första Petrus... Paulus säger någonting i första Petrus brev. Som Petrus säger i första Petrus brev. Efter denna... Det här är långt, jag tar det bara ur sitt sammanhang. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Va? Vad är dopet för någonting? Det som gör här i den här dopgraven. Jo, man begraver det gamla och man uppstår till ett nytt liv. Det är ett yttre tecken för en inre verklighet, brukar vi säga. Eller hur? Och vi blir frälsta. Och den här frälsningen, det är inte någonting som du bara lägger ett datum på. 1943 på våren, då elden frös i spisen. Ja, det var kallt. Ja, då blev jag frälst. Du kan ha ett sånt datum. Jag har inte ett sånt datum. Jag tror på att frälsningen är momentan. Men jag skulle vilja säga så här. Du behöver bli frälst varje dag. Du behöver bli frälst varje dag. För att frälsningen är som mannat i öknen. Det kom fräscht nytt varje dag. Och det som var en verklighet igår, det är fullt av maskar idag. Eller hur? Så jag behöver på en förståelse av ordet är att jag behöver bli frälst varje dag. Jag behöver förnyas i min frälsning, i min relation till Jesus varje dag. Du behöver bli frälst varje dag, och du behöver också bli frälst en gång i veckan. Därför ska du hasa dig hit på söndagarna. Eller hur? Du behöver bli frälst. Vi har gudstjänst för att du ska kunna bli frälst varje vecka. Är det? Ja? Våran gudstjänst är till för att du och jag ska få bli frälst varje vecka. Varje vecka komma tillbaka till förståelsen om att det handlar inte om min prestation, det handlar inte om mig, utan det handlar om att Gud har gjort det för mig, och jag säger ja tack. Jag ställer in mitt liv på nytt igen, att det är evangelium det handlar om, därför att det är evangelium som är Guds kraft i frälsning. Eller hur? Därför vill vi att varenda gång du kommer hit på gudstjänst, så vill vi att du ska exponeras till evangeliet. Evangeliet om honom, Jesus Kristus, som tog all din synd, som renar alla dina synder. Och när du kommer till honom så blir du ren och så blir du fri. Och så kan du gå ut härifrån frälst. Ja? Du behöver bli frälst varje söndag. Och egentligen behöver du bli frälst varenda eviga dag. Så han har frälst oss. Och han frälsar oss. Och den tredje, han kommer att frälsa oss. Och för varje troende som har lite grann av självinsikt, och som inte lever fullständigt i självförnekelse, så säger ett amen åt det. Han kommer att frälsa dig, din lilla rackare. Ja? Om du kallar det rackare eller prästens lilla kråka, det är ungefär samma sak. Men han kommer att en dag så kommer du att stå inför honom helt ren, helt fri. Därför att det verk, och det vi läser i Paulus brev till Filipperna i det första kapitlet, den sjätte versen. Och här är det Paulus igen, jag älskar honom. Han säger, och jag är övertygad. Ja. Han säger, det är som inte kanske, det är, säg inte nej, säg kanske. Det är inte på det sättet överhuvudtaget. Ha? Han säger, om han kommer på en bra dag så kanske. Han säger, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Jag är övertygad. Han som frälste alla, han som har frälst och frälser dig, Han kommer också att frälsa dig en dag när du är färdig. Eller hur? Och Paulus är övertygad om att han som har börjat det här verket i dig, han kommer att fullborda dig. När vi talar om nåd och när vi talar om att det hänger på Jesus och så vidare, och vi talar om synd, så är det inte så att vi tar lätt på synden. Den människa som sitter i den här salen och är över 3 år gammal vet att synden är destruktiv. Eller hur? Om du tycker om att synda, så stick härifrån och synda lite. Va? Synda riktigt ordentligt, får du se hur trevligt det är. tänkte nästan bli hård då, och dömande. Ha? Synden är katastrof. Eller hur? Synden i våra liv, den är destruktiv. Det är synden som gör att det ser ut som det gör i Irak. Det är synden som gör att det ser ut som det gör i ditt liv på vissa områden. Det synden är efter, det är att stjäla, slakta och förgöra. Så den som tror att man talar det här kan vi ju synda lite. Den har inte förstått någonting överhuvudtaget. Synden är det som skiljer oss från Gud. Eller hur? Men Guds nåd är det att trots synden som härjar i oss och som vill stjäla, slakta och förgöra, så kommer Gud in utan att vi förtjänar det och lyfter oss ur den situation vi fanns i och sätter oss i Kristus. Ja? Han som är syndfri. Och när han satt oss i Kristus, så efter vi har gråtit våra tårar och tackat honom, så pekar vi iväg igen. Va? Och så får han på nytt igen komma efter det 99. Alltså de 99 fåren som är i follan. Det får nummer ett. Kanske det står ritat det på din rygg, för han har hämtat det så många gånger. Ja? Så han behöver inte räkna med. Han säger bara, var är ettan? Det är borta igen. Och så vidare. Så att han är van att leta efter det. Han har stor tålamod i att leta efter det. Men han sörjer över att han måste leta efter dig. Därför att han vet vad det gör med dig. Därför att out there är det inte behagligt. Tislarna och törnen och spikarna och grejerna, de lägger ärr i din själ. Någonting som han vill skona dig ifrån. Absolut. Men i sin nåd så frälser han dig om och om och om igen. Därför att han älskar dig. Och han som har börjat, säger Paulus, han är viss om att han kommer att göra det tills han är klar. Det är frälsning. Det är att bli räddad. Det är att ta tag i någonting som är större än en själv, som inte beror på en själv. Och det är väldigt tryggt att gå in i 2016 med det i bagaget. Och det är det som gör att 2016, trots all smärta, trots alla utmaningar som du kanske kommer att uppleva under 2016, så kommer 2016 för dig att vara möjligheternas år. Därför att han sitter inne med alla möjligheter. Och han vill verkligen umgås med dig. Ska vi ställa oss upp tillsammans?